Hjärtligt välkomna till Ålandstidningens ledarpodd nummer 164. Idag har vi ett gediget program och med mig i studion så har jag Nina Smeds, politisk reporter på Ålandstidningen.
Hej på dig. 164, man börjar känna sig gammal, men jag har ju inte varit med från början.
Nu har du missat alla de där avsnitten om pandemi, när vi kände som vi bara pratade pandemi i 1,5 år ungefär.
Ja, det tror jag gällde alla, vare sig man poddar eller inte.
Nej, du kanske gjorde det i ditt gamla yrke också, bara ja, prata pandemi ändå. Mm. Mitt namn är Daniel Dahlén och jag jobbar som publisher på Ålandstidningen. Ja, det har varit en sån här haltande vecka. Det här, va?
Ja, vi hade en ledig dag mitt i, så att det känns som man har måndag hela veckan.
Mm, och jag var lite ledig dessutom, så jag är helt off, känns det som. Men jag har ju god hjälp av dig här nu, så jag hoppas att vi kommer i mål. Mm. Men vi börjar på direkten. Ja, partiledarna för den blivande landskapsregeringen så lägger nu i dagarna då sin sista hand vid regeringsprogrammet den här veckan nu då egentligen. Och vi ska ha ett nytt regeringsprogram klart på måndag. Nina, du har varit och pratat med dem.
Ja, jag var och pratade med de tre norrorna, kallar jag dem. Eller de magiska damer som rörde i grytan där. Veronica Törnros, Camilla Gunell och då regerings bildaren Katrin Sjögren som håller på och sammanställer den text som arbetsgrupperna då har kommit fram till. Och egentligen så är den väl klar vid det här laget, för den ska lämnas till lagtinget på måndag. Och då får vi också en ny landskapsregering. De svärs in på måndag. Mm. Det är högtidligt värre.
Det är det. Och nu säger man ju att man lägger grunden för flera mandatperioder framåt.
Hoppas man.
Man hoppas det. Och samtidigt då så hör man lite sådär skvaller på stan att det här blir inte så mycket det. Eller hur ska man komma överens? Säger både inom partierna som ingår i landskapsregeringens koalitionen och icke. Men fick du någon känsla när du pratade med dem? Är det några stora frågor som får sitt avgörande nu?
Alltså jag tror det är det som är grejen med det här, att man nu efter 2 mandatperioder med ganska mycket flax hit och dit och stora förändringar, och nu sitter ju de 2 största antagonisterna, Katrin Sjögren, liberal, Veronica Törnros, center, de som har gått mot varandra nu kan man säga i 2 mandatperioder. Nu sitter de och bygger det här slottet tillsammans. Och jag tror, det känns på något sätt som liksom sans och måtta lite är med här. Att nu gör man inte de här dramatiska förändringarna som väcker så mycket känslor, utan man tar försiktiga små steg just för att det ska hålla flera mandatperioder. För jag tror både politiker och ålänningar är trötta på den här dramatiken.
Det tror jag definitivt. Och samtidigt är beställningen på förändring ganska stor. Men det är kanske precis som du säger, att man får en riktning i alla fall åt ett håll. Vilka har saknats de senaste mandatperioderna egentligen? Även om man har försökt ta med hela släggan i vissa fall.
Jo, man har velat visa handlingskraft. Men även om vi kan tycka att 4 år är en lång tid, men att liksom med byråkrati och en ganska liten förvaltning som vi har. Alltså med liten förvaltning menar vi då få tjänstemän som ska göra ganska mycket. Så hinner man inte. För att förutom alla de här politiska beställningarna som kommer, så har de ju, jag tror det var Camilla Gunell som sa att det är business as usual. Mm. Det är jättemycket saker som bara pågår år efter år som man måste fatta beslut om och godkänna och liksom hantera. Så att det finns man kan inte göra så stora förändringar på 4 år som man kanske hoppas.
Nej, och samtidigt då, som jag sa, beställningen finns ju där på vissa förändringar, och det åländska samhället har ju ganska stora utmaningar inom flera områden. Att det blir väl en balans det här, eller jag tänker just från oppositionens sida, så kanske det blir dels att man säger nu att man lägger liksom riktningen för flera mandatperioder framöver, och sen så kanske det inte blir så där stora förändringar, kanske en viss riktning man visar på riktningen som vi sa. Men det här öppnar väl kanske lite dörrar för oppositionen också.
Ja, oppositionen ska ju ta varje chans att vara opposition. Och där det är ju de liksom, oppositionen har ju råd och utrymme att vara drastiska och dramatiska. De kan komma och säga saker och det kan så frön till någonting som man kan göra i framtiden. Det är ju lite oppositionens roll.
Ja, men det är det, och jag tror att vi ser fram, eller jag ser fram emot en 4-årsperiod där det kanske händer en del, men det är också att vi får ett levande samtal och en aktiv opposition också, för jag tror att man, det finns ju röster där som är väldigt duktiga på att höra, som vi säger som så.
Ja, absolut, och innovativa röster skulle jag säga också. Att det, jag tror inte att oppositionen kommer att sitta och rulla tummarna och halvsova sig genom debatterna.
Nej, och kanske mera konkreta förslag också som sätts i fokus. Vi får se. Samhällsutvecklingen blir aldrig färdig, sa det blivande lantrådet Katrin Sjögren i alla fall. Så är det ju. Det är ett evigt pågående arbete. Men på måndag vet vi mera hur det kommer att se ut i regeringsprogrammet. Arbetet blir aldrig färdigt. Nej, det stämmer nog överens på de flesta områden. Och tittar vi på sjökvarteret som vi har rapporterat kring en hel del, så verkar det vara problem med både avloppssystem och avtal.
Ja, och det är ganska spännande att det liksom nu kommer kvasten fram och nu ska man sopa rent. Jag menar, sjökvarteret, jag vet, min bild av det har ju varit liksom så här mysigt ställe där man tar lite dagen som den kommer och dit flyttar det in människor som är kreativa och så här. Och nu visar ju det sig, i alla fall på de uppgifter vi har fått, att det är en röra där när det gäller avtal och vem som ska betala och vem har ansvar för det.
Det har ju blåst lite där nere i sjökvarteret också genom åren, om vi säger som så. Det har ju varit lite vd:ar som har fått gått hit och dit och styrelser som har bråkat med. Och
ja, nu när mycket, du säger det så.
Så hade det nog kanske inte varit så där mysigt.
Nej, men det, när man kör förbi där och går där på marknad någon gång, så får man ju den där mysiga bilden av det. Men nu, och alla de här arrendena, liksom, det är ju inte så stort område, men att det finns små plättar som är stan, så små plättar i sjökvarteret. Så.
Och det har ju funnits väldigt stora utvecklingsplaner för området också, att göra Mariehamn till en stad närmare vattnet på det sättet. Så det har ju funnits ett genuint intresse, men det, samtidigt har man ju fått lite känslan av att det här är någon klubben för inbördes beundran, om jag nu ska vara lite utmanande.
Ja, det kan ha varit att det har varit så här fixare och donare som har varit där och då man kanske inte haft intresse eller kunskap om just byråkrati och administration och sånt, utan man har velat ha dit verksamhet som man fixat, det har kommit dit.
Ja, och man har ju haft bekymmer med ekonomin också till och från. Det ska man ju komma ihåg. Samtidigt är ju Mariehamnsstaden av grundarna till stiftelsen. Eller till sjökvarteret, stiftelsen vad det nu heter. Men så att det är, och det är väldigt mycket politik har det ju varit involverat även här också.
Ja.
Så det är ju lite intressant. Men de siktar nu i alla fall att alla ska få dela på de gemensamma kostnaderna, och vi ska inte sponsorera kommersiell verksamhet, säger ett styrelseordförande Titti Törnroth, och det måste man väl hålla med om att så borde det ju vara.
Ja.
Jag tänker det är ändå en staden är väldigt involverad i det, att sponsra kommersiell verksamhet där, så brukar ju heta att det är förtäckt näringslivsstöd.
Ja.
Så att, men vi har inte sagt det högt heller.
Du sa det med sån här konstig röst, så det var inte högt.
Nej, så vi får väl hoppas att de kommer i mål där då. Och samtidigt har de ju problem med avloppssystemen då, som är undermåliga och feldimensionerade och kan leda till stora bekymmer, säger man. Och jag tyckte man hörde också liksom i rösterna från hyresgästerna att det fanns nog en viss, vad ska man säga, man var lite fundersam kring allt som pågår och
ja, men för en del kan det ju innebära ökade kostnader just i, nu liksom, när man börjar titta igenom alla. Men det är ju helt rätt att göra det här. Det är helt rätt att det ska vara liksom lika för alla. Så lika det går att ha.
Ja.
Och att det ska avloppet vill man ju att ska fungera. Jag förstår precis vad den här Salt, den här hantverksbutiken som sa att folk kommer in till dem och går på toa när det är någonting där. För det finns inga toaletter.
Nej, jag tänker just att... Samtidigt är ju de här verksamheterna det som har fått Sjökvarter att öppna upp sig, att det finns Salt och Gullviva och Niska. Det är ju de som gör att det driver trafik dit, att du och jag går dit också. Och att det har ju blivit, synnerhet tänker jag, från på hantverkssidan så hör man ju väldigt många turister som åker dit, och det har ju varit väldigt mycket nu när vi har haft de här stora kryssningsfartygen, så det är den typen av turister som far ner dit och handlar, om man öppnar upp plånboken för lite lokalt hantverk.
Och då vill man ju ha toaletter.
Det vill man definitivt ha. Och då är det inte bara som en kompis till mig brukar säga, som är från Östersund, varje gång han är här och vi åker förbi så brukar han säga, har vi Salt eller behöver vi vika in sen? Så, jätteroligt. Ja, vi ska hoppas att de får ordning och reda på Sjökvarteret, för Sjökvarteret kan vara en enorm resurs i det åländska samhället, och i både turistsektorn men också feel good, och öppnar upp det. Jag tycker just med hantverk har de öppnat upp verkligen mycket. Och
det finns på ett samlat ställe, det tycker jag är jättebra.
Det gör det, och all sjöfartstradition som vi har och intresset kring det flödar ju, som vi vet. Från avloppssystem till EU. Om jag får vara lite rolig här nu då.
Ja.
Vi hade ju Nils Torvalds här, SFPs EU-parlamentariker heter det. MEP tänkte jag säga, för det är det de brukar gå under.
Member of Parliament.
Ja, Member of European Parliament. Ja. Så brukar de alltid vara med där. Men just han var här, det är väl på slutrundan för Nils Torvalds.
Jo, han pratade om att 15 juli är sista arbetsdagen han har. Och han ställer ju inte upp igen. Han tycker han faller för åldersstreck och han har suttit där så länge. Men det intressanta är ju den här åländska platsen då, som vi suktar efter en egen åländsk plats. Och sen finns det frågan om en ålänning kan bli SFPs vinnande kandidat. Och det han sa att med enkel matematik så räcker ju inte åländska röster till en egen EU-plats om vi inte har, liksom, om vi inte får en egen.
Nej, så är det. Samtidigt, om jag kommer ihåg rätt nu då, så var ju Anton Nilsson, blev ju tvåa i förra valet. Han samlade ihop en del röster också utanför Åland. Men det är ju precis som Nils Torvald säger, att Åland kommer ju inte att få det där en parlamentsplats om vi inte får röster, om inte kandidaten får röster från Svensk Finland till exempel, eller övriga Finland.
Var det så att Nils Torvalds var den sista på den finska listan, och han hade 40 000?
Men det går ju, och det går ju väldigt bra att säga så här, så åländska röster räcker inte till för en EU-plats, men vi kan också vända på det och säga SFP får ingen plats i EU-parlamentet om inte åländska rösterna finns.
Nej, precis.
Och den är ju intressant tycker jag.
Men då är ju frågan liksom, vad kan SFP göra? Jag menar, om man har en ålänning på listan, inte kan de ju säga att nu måste ni rösta på den här ålänningen så den kommer in.
Nej, det är ju upp till. Det är ju upp till dem, men samtidigt tycker jag väl att SFP skulle kunna skärpa sig lite i den här åländska fanan i EU-parlamentet och driva lite mer frågor som gynnar åländsk sak. Och där tycker jag, men man har väl åtminstone varit in duktiga på sjöfart och fiske, men Åland är så mycket mera. Och i synnerhet på minoritetssidan så tycker jag att man skulle kunna stärka sin röst och faktiskt föra fram mera det svenskspråkiga Finland i EU-parlamentet. Men nu är jag inne på tyckandet.
Jo, nu tyckandet. Ja. Absolut. Och SFP stödjer ju en egen åländsk parlamentsplats. Så att och det blir ju en förlustaffär för dem om Åland får en egen plats, för då går de ju miste om Åland brukar väl alltid ha en kandidat på deras lista. Så
har det varit de senaste tiderna här, de Anton Nilsson och Britt Lundberg. Nej, och så är det, och samtidigt kan man ju inte ha åländska röster för givna, och jag tycker också att man kan se det i ett bredare perspektiv. En garanterad åländsk parlamentplats skulle också stärka svenskan och svenskans roll, vilket skulle gynna SFP. Och sen har ju SFP de senaste mandatperioderna försökt bredda sig som parti, och många gånger så pratar man ju om tvåspråkigheten och försöker även att locka finskspråkiga väljare. Så att det beror väl lite på partiets strategi framledes där också, ska jag kunna tänka mig.
Ja, men jag tror också att kanske SCP har mist många väljare i och med det här regeringssamarbetet som de nu gick in i. Så att,
ja. Det kan vara en utmaning, ja.
Det kan vara en utmaning både för SFP och Åland, det här med EU-parlamentet.
Ja, jag tror också att det finns ute i den åländska bygden, så finns det en liten sån här fundering kring SFP. Att är det, hur nära ska de åländska partierna stå i SFP, och är det självklart att man ska ha en kandidat på samma lista?
Men du som har jättebra minne, hur brukar röstningsprocenten vara på Åland när det är EU-val? Inte så häv, nej.
Och den, det finns en hel del att hämta hem där. Det gör det. Och jag vågar inte säga exakt nu, men den har legat runt 40% till och med vid tillfällen. Men jag tror den gick upp lite förra gången. Men jag ska låta det vara osagt. Men den har varit väldigt låg. Den har haft en tendens att stiga när det har funnits åländska kandidater. För i början fanns det ju inte alls, och då var det ju katastrofala siffror.
Men skulle ålänningarna ens orka gå och rösta om vi skulle ha en säkrad plats där? Det är som är frågan,
ja,
skulle man.
Ja, men om det blir vad det blir.
Ja, det blir vad det blir. Det är ändå någon som ska åka bort från Åland.
Samtidigt så är vi ju i riksdagsvalet, så är ju ålänningarna duktiga på att rösta ändå, trots allt.
Men det är ju ett steg längre bort. Det kanske blir mer så här utröstning. Robinson.
Vem
ska bort?
Samtidigt så jag tycker det finns sådana enorma möjligheter med EU som inte Åland har tagit till sig, och vi har svårt att ta till det genom att vi inte är på plats, men vi skulle kunna stärka oss ytterligare genom att förstärka genom EU-parlamentsplatsen, men även att ha eget kontor och liknande, för det finns väldigt mycket pengar att plocka hem och det finns väldigt mycket att lära sig och jobba proaktivt. Och sådär. Men nu ska jag vara tyst innan den här federalistdagen börjar prata för hårt. Som om jag nu skulle vara det, men jag behöver höra på mig själv att det här leder åt något konstigt håll.
Ja.
Nej, men jag tror faktiskt att det finns väldigt mycket att hämta hem för Åland om vi skulle vara lite mer proaktiva. Och jag tror inte allt, vi lägger lite för stor vikt vid den här EU-parlamentsplatsen också. För jag tror att även om vi ska definitivt jobba på det, men det finns så många andra sätt att arbeta.
Ja, det var det jag tänkte säga, att det handlar ju inte bara om att ha en person i parlamentet. Om man ser på, här måste jag lyfta Ålands framtid, som nu inte sitter i lagtinget längre, men deras samarbete med de här små regionerna, autonomierna, de är ju aktivt engagerade liksom utanför Åland, även om det är ett litet parti. Och där kanske de åländska partierna skulle kunna använda sina kontakter.
Lite mera. Jag tror att Hållbart initiativ har väl försökt jobba lite mera mot de gröna, tror jag. Men det är förresten samma partikonstellation det i EU-parlamentet som är Ålands framtid. Så det, den är ju intressant också. Men det är precis som du säger, Ålands framtid har lyckats därigenom att få fram olika åländska frågor som någon från Katalonien har lyft eller liknande, eller andra regioner då. Och där kan man
som inte Finland lyfter.
Nej, exakt. Som inte ens SFP då, genom Nils Torvalds har lyft. Så det här tycker jag, den är ju intressant. Att det finns flera områden man kan jobba för att komma framåt. Till exempel Ålandstidningen också. Vi jobbar ju med andra minoritetsspråkstidningar runt om i Europa och lär oss väldigt mycket och kan dra lärdomar åt båda hållen. Liksom, och jobba gemensamt för frågor som är viktiga på EU-nivå. Och det går att hitta samarbeten.
Alltså, nu kastar vi ut en krok här till alla politiska partier. Mm. Engagera er lite utanför Åland också.
Ja, titta bort om tunneln, tänkte jag. Ha en tunnelseende. Ja, vi får väl se. Men jag tänker så här, du som har bevakat ändå politiken så pass länge på Åland. Jag tänker med Nils Torvalds, vad blir hans legacy, som det heter?
Alltså det jag förknippar Nils Torvalds med, det är ju fiskeripolitiken. Mm. Det är ju där han håller oss underrättade hela tiden. Mm. Men egentligen så känns det att det är egentligen väldigt liten fråga, för vi har inte så många yrkesfiskare längre.
Nej,
men det är ändå en viktig näring. Men det han sa nu när han var här på besök och media fick träffa honom, så sa han att man kanske liksom de här branschorganisationerna måste mer fundera på hur man vill ha det, hur man kan utveckla fisket, för de här begränsningarna med fisket i Östersjön har ju att göra med hur fiskbeståndet mår. Mm. Och då man kan börja fundera på liksom hur denna fångstmetoder ska man ha och komma med egna förslag. Mm. Och vad man ska använda fisken till. Liksom, finns det någon annan fisk man kan utnyttja.
En mycket mer proaktivitet där.
Ja. Att inte bara vänta på EUs beslut. Mm.
Jag skulle vilja lyfta ytterligare en del som jag tar med mig från Nils Torvalds tid i EU-parlamentet, och det är att han har varit en ganska stark liberal förespråkare för de fria värdena i Europa och stått starkt mot kriget i Ukraina, men ja, också mot att faktiskt lyfta individen och individens rättigheter, och gång efter annan stå som en kontrast mot de utveckling som vi ser framförallt i Ungern och Polen.
Mm,
och det är också viktigt i, jo, i dagens samhälle. Att det går inte helt att koncentrera sig på det lokala heller, utan man måste också tänka lite bredare i den rollen. Mm. Det kommer jag ta med.
Jo, men det har han gjort. Det kan jag hålla med om.
Ja, från... Ja, vi var ju inne på fisk, så varför kan vi inte fortsätta med det då? Vi har ju haft en liten utredning här som har presenterats i Ålandstidningen från Östersjöfondens vd Thomas Saurén och Tony Cederberg då från Husets biologiska station om fiskodlingarnas negativa miljöpåverkan. Och det här har ju inte fått stått oemotsagt. Tidigare i veckan då så meddelade redan i måndags då att Ålands fiskodlarförening sa att strängare regelverk kan döda branschen. Och man ser lite att den här diskussionen fortgår nu då, att på ett sätt den är igång igen, skulle jag säga, den här med fiskodlingarnas varande eller icke-varande och hur de ska tillämpa. Det var ju ganska stora siffror man omvandlade till när man började nämna hur mycket kor det behövs för att se på utsläppen från fiskodlingen. Du är ju gammal skärgårdsbo.
Jo, jag har bott i Brända i många år, och fiskodlingen är ju en viktig näring. Men det här, jag tycker liksom det här känns... Det känns som vi aldrig kommer vidare. Det är jordbruken och utsläppen, och det är fiskodlingen och utsläppen. Och ur miljösynpunkt så borde vi förbjuda allt sånt. Mm. Men sen har vi också försörjning, arbetsplatser, näringslivet måste klara sig. Och ja, jag vet inte hur man ska tycka och tänka i det här.
Nej, jag är lite inne på det där som du sa med Nils Torvalds där med den här efterlyst en större proaktivitet.
Mm.
Och den kan väl jag lite från sidan tycka också, att fiskodlarföreningen och fiskodlarna kunde kanske stärka sin liksom proaktivitet på området. Jag upplever att bönderna har tagit, eller jordbrukarna har tagit, en ganska stora steg på den fronten med olika insatser som också stärker deras företagare. För man ska ju komma ihåg, det behöver inte finnas ett motsatsförhållande i det här heller, utan det kan finnas insatser som gör det bättre för miljön och även för ett företag. Samtidigt är det här ju ett problem för jag menar, det är precis som du säger, du har en hög miljöpålastning, det är belastning, det så är det.
Mm. Mm.
Men det är också ett problem alltså det är ju en enorma resurser för de här kommunerna, skärgårdskommunerna, i form av arbetsplatser och skatteintäkter som du inte kan få på något annat ställe. Men frågan är ju där, hur långt kan det här sträcka sig? Och vi har ju ingen debatt i den här ämnet heller, utan den kvävs ju ganska lätt. Alltså jag blir lite förvånad ändå att politikerna vill inte riktigt lyfta den här frågan heller. Jag har hållbart initiativ vill det, men vad vill de andra partierna?
Det är just det där att man har sin väljarbas och man har näringslivet och tillväxt att tänka på. Men det kan jag säga, det att sen jag flyttade till skärgården, var det 96 jag flyttade dit, utvecklingen inom fiskodlingen har gått framåt.
Mm.
Det är liksom, det är ju också ekonomiskt ohållbart att slänga fiskmat i kassarna bara utan någon sorts dosering. Där har man ju ändrat, tekniken har gått otroligt mycket framåt.
Mm.
Men det är ju så, liksom, all mänsklig verksamhet påverkar miljön.
Mm.
Du och jag, det vi gör här nu med all den här elektronik och allt sånt, vi påverkar miljön också. Inte slutar vi prata, för det är inte.
Nej, och det kommer alltid vara så också.
Men, ja.
Nej, och du har alldeles rätt, jag ska förtydliga det. Jag har gjort insatser. Det jag tänker mera är att jordbrukarna har varit väldigt duktiga på att lyfta vad de har gjort.
Mm.
Jag tror att det finns en sån aspekt i det här också, att man behöver visa på vad man gör och vilka steg man ska ta näst.
Mm.
Och sådär.
Och den här landbaserade fiskodlingen som skulle vara lösningen, jag kommer ihåg, det var ju... Jag vet inte hur, 20 år sedan som man började prata om landbaserad fiskodling, och det ska bli räddningen.
Mm.
Om vi ser nu hur det har gått på på Åland så kanske det inte har varit den framgångssagan. Nu vet inte om det har att göra med liksom miljöpåverkan, men det har ju haft, Fifax har ju haft sina utmaningar.
De har sina och kommer ha det, jag menar de har ny emission igen va, snart. Jo,
så det är så otroligt svårt att veta var går den där gränsen och vem liksom ska säga att nu måste ni börja begränsa er. För det har varit både för fiskodlingen och jordbruket. Allt tal om att sätta strängare krav, det väcker ju ramaskri.
Absolut, och jag har full förståelse för det också. Samtidigt så blir det ju lite naivt, kan jag tänka, från politiskt håll när vi pratar om alla bärkraftsprojekt och det ena och det andra. Men vi förbiser de större där de större utsläppen är, där vi kan göra större alltså genom att göra en åtgärd så får vi ju större inverkan på totalen. Så att, men
vi har ju tre stora problem på Åland. Mm. Sjöfarten, jordbruket och fiskodlingarna.
Absolut.
Så att det är liksom, allting påverkar miljön och ingen vågar egentligen ta till så skarpa krav som det skulle behövas. Utan vi söker alltid undantag, känns det som.
Så är det. Så är det säkerligen. Att man försöker hitta vägar framåt och kunna man.
Jag kan inte fundera ut en lösning, men jag vet att den här debatten har ju pågått. Att det är liksom, det är för stor miljöpåverkan, men vad ska man göra? Vi beviljar undantag.
Mm. Och sen ordnar det sig lite som på svinryggarna när det är myndigheter, så behöver inga tillsynen lika viktiga. Eller om man nu ska vara hårdra det. Den som vill veta mer om det kan gå tillbaka några dagar och läsa Ålandstidningen, så vet ni vad jag syftar till. Ja, fiskodlarna och fiskodlingen, och det får vi nog ingen klarhet i direkt idag.
Nej, du och jag kan inte lösa den frågan. Definitivt. Det måste vi vara överens om.
Ja, så är det, och det finns betydligt mer kunnande inom det området. Det jag eftersöker trots allt är ju att vi får en mer debatt kring det, och kanske mer progressivt där vi hjälps åt att hitta lösningar och där man berättar om vad man gör redan och vad man kan göra framledes. För onekligen är det så att vi behöver göra mera insatser för att våra vatten ska bli bättre, som är ganska illa där, Ann, och det blir bättre. Tyvärr.
Ja, för att återknyta till början så tror jag att det blir en fråga som den nya regeringen tar itu med. Det verkar alla vara överens om.
Ja, jag tror det. Det kommer nog bli så, precis som du säger. Och nu ska jag säga, jag ska rätta mig igen, för det blir ju bättre på vissa ställen i Östersjön. Vi har en bättre vattenmiljö än det har varit på bakåt i tiden, men vi har stora bekymmer på Åland, inte minst i våra inre vikar. Men vi ska väl sluta dagen med lite ljus och vi har en ny åländsk Lucia.
Och det är inte jag.
Nej. Ja, då. Han blir jag då. Nej. Nej, det var, nej, det är inte, nej. Inte år igen. Vem vet, kanske på Ålandstidningens julfest.
Ja,
vi får se. Nej, det är Stella Branér som ska sprida ljus och glädje. Kommer du gå på årets Lucia?
Nej, jag brukar ju inte. Ja, om jag har vägarna förbi. Men någon gång, under den tiden när det var mina barns kompisar som var lucior och tärnor, så var jag nog någon gång. Men jag har sett så många lucior. Jag tycker det är jättefint och jag tycker det är en fantastisk tradition, men det börjar ju bli problematiskt det här med att rösta och välja.
De säger det själva från Folkhälsan också, att det där är ju en utmaning, just att även om det inte är en skönhetstävling, vi ska komma ihåg det är ju inte det handlar om, utan det handlar om budskapet, så är det lätt i dagens värld att förknippa det med någonting annat. Jag tycker det vore synd om vi går den vägen, för vi behöver allt ljus i detta vintermörkret.
Lucia måste vara kvar, men hur man ska göra det så att det inte blir så här. Nu är jag så gammal så att jag inte bryr mig längre på samma sätt, men om man tänker liksom i den där åldern som de här luciorna är och de fotograferas och bedöms och liksom. Nu vet inte jag, det kanske bara, man kanske aldrig får veta hur många röster man fick någonsin, annat än att en vann. Men ändå, liksom, det kan vara lite så här trigger, varning, det här att man ändå blir bedömd för sitt utseende.
Ja, men i de tider var vi lever i så tror jag att det finns en risk, ska jag säga, en fara att vi hamnar i en sån diskussion, och det skulle jag ju inte vilja. Så vi ska inte prata om det nu. Eller, där vi ska fokusera på det positiva, och faktiskt att vi årets åländska Lucia då har den här möjligheten att fara runt och sprida ljus och glädje. För det är ju det de facto man gör. Alltså inte bara i det här tåget som går och sen vid kröningen i Sankt Görans kyrka, utan görs ju otroligt många uppträdanden på ålderdomshem och dagisar och arbetsplatser av olika slag.
Jag har ett vackert minne av den andra tidningen när jag jobbar på den. Nu kommer jag inte ihåg om det var Ålands Lucia eller om det var Ålands gymnasiums Lucia som kom på morgonen dit och sjöng för oss. Och liksom, fast jag tycker jag är en cyniker, men jag blev rörd och jag tyckte det var så fint. Mm. Att de kom dit den där mörka decembermorgonen och sjöng för oss.
Det blir lite lugn och harmoni på något sätt. Mm. Jag kan glädja dig med att den riktiga åländska Lucian kommer hit.
Ja, yes. Då ska man se till att man är på jobb då.
Jo.
Nej, men det är absolut en tradition vi inte får lämna bort, känns det som. Men hur man sen ska komma från den här tanken om skönhetstävlingar och utseende viktigt och att inte det blir den känslan som de här, då tänker jag på kandidaterna, att inte de får den känslan, att de blir bedömda för sitt utseende.
Nej, då hade det varit kört för mig i alla fall. Och med de vackra orden, Nina, ska vi sluta dagens Lucia-övning, tänkte jag säga. Sancta de Lucia. Och så får du ha en trevlig helg.
Ja.
Och en trevlig Lucia till oss alla, tänker jag säga.
Ja, trevlig Lucia. Hoppas alla får någon sorts ljus och värme, åtminstone den 13 december.
Och en pepparkaka.
Ja.
Tack för att ni lyssnade. Och på återhörande.
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.